det finns någonting i vårt land som har gjort att den situation som du beskriver nu har blivit möjlig. Att det är inte så mycket av Guds kraft och under och det som vi skulle liksom bli så uppbyggda av. Och det beror på väldigt mycket att det är annat också som har lägrat in sig i församlingarna. Idag är det mycket av jaget. Men Bibeln säger ju ändå att vi ska dö bort ifrån oss själva. Det är så vi finner livet då. Men den undervisningen går sällan ut idag för att folk blir sur på att höra sånt. Tyvärr har allt för många lärare liksom börjat på anpassa sin undervisning på ett sånt sätt så att folk ska bli lite glada över det de säger. Och det är inte bra. En lärare ska undervisa vad Gud vill ha sagt. Där blir man glad över en hel evighet istället. Inte bara den kvällen. Så det är vad man ska göra. Och då har det här kommit då, eftersom en del i det som gör att det som är från himlen inte märks lika tydligt längre. Det är just den här mänskliga kraften som vi slänger dit istället. Om inte Gud gör någonting, då är det svårt för oss att sitta och vänta. För han kanske dröjer några månader och väntar in sin tid. Vi vill ju att det ska hända någonting jämt. Och händer ingenting, ja då försvinner någon annanstans. Och när väl Gud kommer då till hit till exempel, då kanske inte är någon kvar här. Då sätter han igång med allting, men då är det ingen som märker någonting. Då är hela himlen närvarande, men ingen är här. Så det här med det största verket, eller den största delen i ett andligt verk, det är faktiskt väntan. Och det är också Bibeln ett vittnesbörd på. Väntan. För vi läser Bibeln vi så här sida för sida och upp och ner och allt vad vi gör. Så tycker vi att allting händer jämt. Men vi glömmer det faktum att det handlar om 6000 år. Och vi glömmer det faktum att det var hundratals år mellan olika händelser som Bibeln beskriver. Så lägger vi in de bitarna så får vi se att Gud är aktiv. Men inte varenda dag på något mäktigt sätt. Det finns en vardagslunk också som är välsignad. Vi är ju Guds kropp. Vi är hans lemmar. Vi finns till förfogande. Så den dag han vill någonting, då har han några att välja på. Då kan han agera. Fram till dess så får vi vara glada att han och vad han redan har gjort för oss. Idag finns det väldigt mycket felaktiga krafter. Att folk har backat för det här med drömmar. Det beror väldigt mycket på att för det första så har vi för mycket förstånd och för lite tro. Och så är vi lite för rädd för det här med New Age. För New Age-folkan, de har verkligen sysslat med drömtydning på alla möjliga sätt. Men alltså bara för att de har gjort det på fel sätt. Så ska inte vi sluta med det som är rätt för det. Men bara för att djävulen kan någonting. Så behöver inte Guds folk bli tyst. Oh nej. När djävulen visar vad han kan. Då ber vi att Gud visar vad han kan. När djävulen kommer och pekar på vad vi misslyckas med, ja då pekar vi på vad Gud har lyckats med. När djävulen kommer och påminner oss om vad som vi gjorde fel i förrgår, då påminner vi den onda om vad Jesus har gjort för framtid för han. Det blir lugn och ro ett tag. Drömmarna. Om vi tittar på Joels profetia, det blir mycket bibelord att läsa här. Ska vi få allting inspelat så ska vi antingen låta den här enda micken gå runt eller också ska jag läsa allting. Men det är skönt om några andra också läser. Det är Joel, andra kapitlet, 28-31 versen. Det här skrevs många hundra år innan Jesus föddes. Från 28 versen. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar och era unga män ska se syner. Också över tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska låta tecken synas på himlen och på jorden. Blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och det ska ske att var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det här skrevs några hundra år innan Jesus föddes. Ändå profetera Joel om Herren Jesus. Om vi sen går till Apostlagärningarna, Nya testamentet, ifrån andra kapitlet är också Apostlagärningarna 2, 17-21. På det första pingsten efter att Herren hade farit till himlen. Efter en tid då kom ju den heliga ande över hela ögen. Så det var ljus över dem. Det har skett sånt här i modern tid också. Då var de ju väldigt kritiserade av folk. Hånad, för de började på att tala i andra tungor. Men tungotalet då, det var ju begripliga språk. Helt plötsligt började någon inte kan kretensiska på att prata kretensiska, för att det råkar finnas en kretenser närvarande, och de börjar på att vittna om Jesus på det språk som förstås. Och utan att ha pluggat någonting så kunde de alla möjliga språk. Det är det som är tungotalet. Och det är klart, då blev de väldigt kritiserade. Och då säger Petrus så här. Svammen bemöter den kritiken. Jag läser från 14 versen redan då. Då trädde Petrus fram tillsammans med de 11 och tog till orda och talade till dem. Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem. Detta bör ni veta och lyssna nu på mina ord. Det är inte som ni tror att dessa är berusade. Det är bara tredje timmen på dagen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och då ska ske i de sista dagarna. Här citerar han då Joels profetia. Och vad säger han om det? Han säger så här. Det håller på att gå i uppfyllelse, det Joel sa. Så vi lever alltså i den här tiden nu. Och vad står det i Joels profetia? Jo, det står så här. Era söner och döttrar ska profetera. Det finns folk som profeterar nu för tiden. Jag är en av dem, John är en av dem, och det finns många fler. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Här talas det om vad resultatet av den heliga andes närvaro i människors liv kan bli. Man kan få en syn som handlar om något stort, eller en dröm som handlar om något stort. Som ett tilltal från Gud, eller som en varning från Gud, eller som en uppmaning från Gud, eller så. Så vi ska inte förringa det faktum att människor har drömmar. Alltså sådana här drömmar, inte de menar att sådana här framtidsplaner, inte sådana drömmar, utan drömmar på nätterna. Men vi ska också vara medvetna om att de allra flesta drömmar som vi drömmer är inte Guds tilltal. Jag har nämnt det tidigare någon gång att normalmänniskan drömmer ungefär 200 drömmar varje natt. Och vi kommer inte ihåg dem. De är borta i glömska. De är inte onödiga. Därför att drömmarna har sin betydelse i att bearbeta olika saker vi har varit med om under dagen, eller vad vi ska vara med om framåt och så. Det bearbetar vårt inre utan vår kontroll. Det är drömmens stora grej. Det är inte vi som har koll på den. Det är någon sorts automatisk funktion som Gud har givit oss. Och drömmarna, de bearbetar väldigt mycket av vår fruktan, alltså de här som är normala. Mardrömmar har ni drömt. Då kan man vakna mitt i natten och vara svettig och jätterädd. Och så tror man att något hemskt ska hända. Glöm det. För att när du redan har drömt den drömmen, så har Gud varit god och bearbetat någonting som du är rädd för. Så det är redan gjort, det som behöver göras. När du vaknar sen så kommer du vara mindre rädd, om du inte hakar fast i den här drömmen då. Sen finns det drömmar som är från Gud, utan någon som helst tvekan. Det fanns i begynnelsen, det har funnits i alla tider och det finns idag. De här drömmarna som är från Gud, de är alltid lite speciella på något vis. De har en speciell kraft över sig, och jag kommer ihåg dem på ett väldigt mer tydligt sätt och så här. Jag behöver inte sitta och hålla på och gissa mig till vad jag eventuellt drömde. Utan det är ganska klart när man har fått en dröm som är från Gud. Och då är det inte säkert att man förstår den. Men då kan man alltid fråga Herren. Och då kan han också ge betydelsen. Det här är en fara för oss människor idag. Därför att om man tittar på New Age-sättet att tyda drömmar på. De har liksom byggt upp någonting kring någonting de kallar artefakter. Som de har hämtat väldigt mycket ur freudianismen, alltså Freud som var psykologins fader då. Och där har man en lära som säger att en symbol, till exempel en orm eller krokodil eller någonting sånt, alltid betyder samma sak. Men det är inte biblisk lära. En symbol i Bibeln kan betyda olika saker vid olika situationer. Vi ska se det senare i ordet här. Så att bygga upp ett sånt mönster och en sån metod kring drömmarna, det kan vara en fara. Då kan man hamna fel. Och gör man det för mycket, då hamnar man i sin egen kontroll i varje fall. Man tror sig vara Gud själv så småningom. Håller man på för mycket i sin egen kraft, så någonting växer ju. Det kanske inte är Guds rike som växer i mig. Det kanske är jaget som växer. Så vi ska vara försiktiga med det. Men vi ska inte förringa. Men det är fel att vara så överförsiktig som man inte vågar någonting. Men det är också fel att vara så vårdslös som man använder, gör precis vad som helst för att man tror att det är rätt. Det finns en sundhet här mitt emellan som man ska försöka hålla sig till. Och den hittar man om man tar upp den här drömmen inför Gud och ber han förklara den för mig. Han kan göra det. Han har gjort det. Och då blir det klart för oss. Då kan det vara hur värdefullt som helst. Det kan rädda hela nationer från undergång. Så det ska inte förringas. No way. Vi ska titta på en sak först. Abraham, vet ni. Abraham är ju liksom fadern till många. Även till oss på, kan man säga. Han fick en son som hette Isak. Som fick en son som hette Jakob. Som fick en son som hette Josef. Vi stannar vid Jakob. Och han kan vi läsa lite om i första Mosebok 28. 10-16. Och det har överskriften Jakobs dröm i Betel. Jakob lämnade Beersheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten tills solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sa: jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Genom dig och din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig in till dess att jag har gjort vad jag har lovat dig. När Jakob vaknade upp ur sömnen sa han: Herren är verkligen på denna plats. Och jag visste den inte. Han greps av fruktan och sa: helig är denna plats. Det måste vara Guds boning. Ja, här är himlens port. Jakob, en av de här stora gubbarna förr i tiden, han drömde en dröm och vart i den drömmen lovad detta land. Han reste ett altare där och offrat för att komma ihåg det här senare. Det var Gud som talade till honom genom den här drömmen. Gud gjorde faktiskt det. Hur han såg Gud, det vet vi inte, för att det finns ett annat bibelställe som säger att man inte kan se Gud så här ansikte mot ansikte och samtidigt överleva. Men här i drömmen såg han Gud. Nu vet inte vi om det var en farbror med vitt skägg och hur Gud nu kan se ut. Det görs inga bilder på Gud enligt Bibeln. Och det är bra det. För att bara vi förstår det genom vår dröm, då får han väl se ut som Gud behagar och visa sig för var och en av oss. Det är nog bäst så. I varje fall så talade Gud till Jakob genom den här drömmen. Sedermera fick då Jakob en son, Josef. Och då går vi till första Mosebok 40. Och nu undrar om inte någon annan skulle kunna läsa lite. Jenny kanske.
1-25 eller? En tid därefter hände sig att den egyptiske kungens munskänk och hans bagare förbröt sig mot sin herre, kungen i Egypten. Och farao blev förtörnad på sina två hovmän, överste munkskänken och överste bagaren, och lät sätta dem i förvar i drabant hövitsmannens hus i samma fängelse där Josef satt fången. Och hövitsmannen för drabanterna anställde Josef hos dem till att betjäna den, och de satt där i förvar en tid. Medan nu den egyptiske kungens munskänk och bagaren satt fångna i fängelset hade de båda under samma natt varsin dröm, var det där med sin särskilda betydelse. Och när Josef på morgonen kom in till dem fick han se att de var bedrövade. Då frågade han faraos hovmän som med honom satt i förvar i hans herres hus: varför ser ni så sorgsna ut idag? De svarade honom: vi har haft en dröm och det finns ingen som kan uttyda den. Josef sa till dem att i uttydning är ju Guds sak. Berätta drömmen för mig. Då berättade överste munskänken sin dröm för Josef och sa till honom: jag drömde att ett vinträd stod framför mig. På vinträdet fanns tre rankor, och knappt hade det skjutit skott så slog dess blommor ut och dess klasar bar mogna druvor. Och jag hade faros bägare i min hand, och jag tog druvorna och pressade ur dem i faros bägare och gav faro bägaren i handen. Då sa Josef till honom: detta är uttydningen. De tre rankorna betyder tre dagar. Om tre dagar ska faro upphöja ditt huvud och sätta dig åter på din plats, så att du får ge faro bägaren i handen liksom förut, då du var hans munskänk. Men tänk på mig när det går dig väl, så att du gör barmhärtighet med mig och nämner mig för faro och ordnar så att jag kommer ut från detta hus. Ty jag är med orätt bortförd från hebreernas land, och inte heller här har jag gjort något varför jag borde sättas i fängelse. Då nu överste bagaren såg att Josef hade gett en god uttydning sade han till honom: också jag hade en dröm. Jag tyckte att jag bar tre vetebrödskorgar på mitt huvud, och i den översta korgen fanns bakverk av alla slag, sådant som farao brukar äta. Men fåglarna åt av det ur korgen på mitt huvud. Då svarade Josef och sa: detta är uttydningen. De tre korgarna betyder tre dagar. Om tre dagar ska farao upphöja ditt huvud och ta det av dig. Han ska upphänga dig på trä och fåglarna ska äta ditt kött. På tredje dagen därefter, då det var faraos födelsedag, gjorde denne ett gästabud för alla sina tjänare. Då upphöjde han bland sina tjänare såväl överste munskänkens huvud som överste bagarens. Han insatte överste munskänken åter i hans ämbete, så att han fick ge farao bägaren i handen. Men överste bagaren lät han hänga, som Josef hade sagt dem i sin uttydning. Men överste munskänken tänkte inte på Josef, utan glömde honom.
Alltså Josef, som var son till Jakob, han hade blivit såld av sina bröder för att de var avundsjuk på honom, och han hade fått olika uppenbarelser av Gud, bland annat genom drömmar, inte de andra. Så de hade kastat han i en brunn, och så hade de tänkt att de sålde han till farao som slav istället. Så därför hamnade han i Egypten. Sen att han hamnade i fängelse i Egypten, det var för att förmodligen var Josef en attraktiv kar på något vis för Potifars hustru. Alltså Potifar, det var faraos andre man eller första man under sig då. Hans hustru, hon försökte förföra Josef. Och Josef, han ville inte vara med på det. Han tyckte att så gör man inte. Du tillhör liksom en annan man, och jag håller inte på med sånt, jag tillhör Gud. Så han avfärdade det där. Och det var ju inte så väldigt lätt för Potifars hustru, för hon var inte van att få nej. Hon var ju en av de högre damerna i landet. Så då var hon väldigt sur på Josef, så hon istället anklagade honom. Och vad gör Potifar då? Så han kastade alltså Josef i fängelse. Så han var där på orätta grunder. Han var falskt anklagad. Och i fängelse så utmärkte sig Josef då att han höll fast vid sin Gud hela tiden. Så han höll fast vid Gud trots att han varit orätt behandlad. Och han hade en sån gåva att tyda. Och för han tror inte jag det var någon gåva, utan det var bara en självklarhet. Så han skriver här då i vers 8. De svarar honom på varför de var så bedrövad. Och då svarar de: vi har haft en dröm och det finns ingen som kan uttyda den. Josef sa till dem, som självklaraste över saker i världen, att ge uttydning, det är Guds sak. Så berätta för mig då. Så han var frimodan. Då berättar de. han förstod direkt vad det var. Men det finns några saker vi ska titta på här. Jag nämnde förut att det här med att tyda att en symbol alltid betyder samma sak. Det visar det här bibelordet att det inte är så. För första gången, det här med tre dagar, båda två, både hovmästaren och bagaren hade drömt om tre dagar. Om tre dagar skulle den ena bli befriad och upphöjd. Om tre dagar skulle den andra bli avrättad, blev han väl till och med. Farao var inte lätt att ha att göra med. Ja. På vinstocken fanns tre rankor och knappt hade den skjutit skott förrän blommorna slog ut och klasarna bar mogna druvor. Då säger Josef så här. Detta är uttydningen. De tre rankorna betyder tre dagar. Sen kommer svaret till nästa dröm. Och då säger Josef så här. Detta är uttydningen. De tre korgarna betyder tre dagar. Alltså, han var inte fast vid att varje grej alltid skulle betyda samma sak. Och det här var för att han hade den här tron. Att ge uttydningen är Guds sak. Det är inte vår sak, det hör inte vårt huvud till. Men vi kan få vara redskap till sådana saker om Gud väljer så. Men vi frågar Gud. Kom ihåg det. Ska vi ge oss in i drömmar och försöka förstå betydelsen, då är det Gud vi ska fråga. Och han ger svaren. Sen kan vi gå vidare till Faraos drömmar. De som tror att drömmar inte betyder så mycket kan ju böja sig för Guds ord då, tycker jag. Om vi läser från första Mosebok 41:14-16. Marie, men vi skulle vilja att Marie hördes på inspelningarna. Visst, vill du läsa det där?
Då sände Farao och lät kalla Josef till sig. Och man skyndade att föra honom ut ur fängelse. Och han lät raka sig och bytte om kläder och kom inför Farao. Och Farao sade till Josef, jag har haft en dröm. Och det finns ingen som kan tyda den. Men jag har hört sägas om dig. Att bara du får höra en dröm så kan du tyda den. Josef svarade Farao och sade, i min makt står det inte, men Gud ska ge Farao ett lyckosamt svar.
Märk väl här nu på nytt, Josef. Det här är ju några år efter den förra händelsen han tydde bagarns drömmar och så här. Här hade Farao då fått väldigt jobbiga drömmar. Och de här var inte kristna. Kanske inte, jag vet inte om kristendomen fanns ju inte då. Men Josef tillhörde i varje fall den ende guden. Så han tydde ut drömmarna åt dem, märk väl. Och då hade Farao hade ju försökt först att få sina egna då visa män och tyda ut drömmarna. Och de hade misslyckats. Då vände han sig då till Josef. Han hade hört att han kunde. Men han satt i fängelse, så då fick de plocka ur han i fängelse. Raka han och klä upp han och så för han skulle in för Farao. Och då hade alltså Farao drömt om två drömmar. Jag gör det enkelt. Han hade det här och de är sju korna. Det skulle alltså handla om sju överdådigt fina år så att jordbruket bara blomstrade och så. Och sen skulle det komma sju år med svält. Och det här är ju verkligen av nationell högpolitisk betydelse som han drömde. Men han förstod ni inte. Josef tydde ut det hela och förklarade vad det var. Det som är så bra med Josef, han säger också så här till Farao. Alltså Josef var inte ett dugg intresserad av att göra sig märkvärdig inför Farao. Alla bockade och bugade och kröp för han. Men han sa bara så här, det är inte jag. Det är inte jag. I 16 versen. Josef sa till Farao, inte jag. Men Gud kan ge Farao ett gynnsamt svar. Han var så noga. Inte jag, men Gud kan. Det var han noggrann med. Sen drömde Farao två gånger. Och också det förstod Josef. Om vi ser på 32 versen här, om vi går lite snabbt fram. Det står att Farao har haft drömmen två gånger, betyder att detta är fast bestämt av Gud. och att han ska låta det ske snart. Det var för att det hände två gånger. Jag har tytt drömmar åt folk. Jag skulle aldrig våga göra så här. Att säga bara för att jag har drömt samma dröm två gånger så kommer det ske snart. Och att det är fast beslutet. För då blir det ett mönster. Man börjar på att bygga upp ett mönster så här, som man inte ska ha. Utan man ska gå inför Gud varenda gång och fråga, vad betyder det här för den här personen? Gud ska ge svaret. Och då kan jag förmedla det. Just det här betyder så, ja. Vi kan inte överföra det här och säga, om vi skulle drömma om 7 kor så kommer det att betyda att det blir goda år. Vi kan inte göra så. Ja. Ja, den här gången. För Josef, han litar ju på Gud och inte sig själv. Och då måste man förmoda att Gud har, eller Josef har varit inför Gud och fått uttydningen också. Och det har han ju också fått. Så han var inte särskilt orolig för hur farao skulle reagera. Men alltså, vilken betydelse denna dröm får. Gud förvarnar dåtidens stormakt. Om att nu det kommer 7 jättesvåra år då det blir svält över hela jorden. Men innan kommer det 7 bra år. Så spara från de åren då som ni har då. Och Josef kunde tyda det. Och då gjorde farao på det viset. Så den tidens stormakt fick tjäna som syfte, även om de tillbad andra gudar, att se till att folk i omgivningen faktiskt hade mat under de svåraste åren. Och det var Josef sen då som var bossen för allt det här, för farao såg att du ju visar den alla andra, för du frågar ju Gud. Ja, det är inte många som säger så. Idag går vi och tänker liksom, du ju visar den alla andra för att gå på universitet. Nej, så säger inte Gud. Du är visar den alla andra för du går ju och frågar Gud. Då vet man någonting också. Så vilken betydelse drömmen hade, hur många människoliv det sparade. Just det faktum. Hur många som slapp svälta ihjäl. Tack vare på att man tog drömmarna på allvar. Det fanns en som kunde gå in för Gud och ge den rätta betydelsen. Det räddade många människor från att svälta ihjäl. Så kom inte att säga att drömmarna inte betyder någonting. Det kanske är så att de betyder så väldigt mycket så vi ska lära oss att ta sånt här på allvar. Sen går vi raskt vidare då till Nya testamentet. Så vi inte tror att det bara hände då. Och då går vi till Matteus, 1:20. Och det handlar om en annan Josef. Det är inte samma Josef. Nu är vi ju, har vi flyttat oss några tusen år framåt från den första Josef. Och då handlar det om Jesus då. Josef, han som var Marias man. Då står det där i 20:e versen. Men när han tänkte på detta, sedan visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Det här står det, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm. En dröm igen. Och varför behövdes det då? Ja, det är för att Josef var en kar och Maria var en kvinna. Och de hade inte hört talas om någon jungfru födsel än. Det hade ju aldrig skett. Det har bara skett en gång och det var här. Så det är klart att den här 13-åriga kvinnan, för hon var ju bara 12-13 år när hon var gravid. Och Josef var en vuxen man. Om hon då var gravid helt plötsligt, vilken kar skulle inte tänka att hon har varit någon annanstans? Jag skulle tänka så. För jag visste, jag har inte rört kvinna. Så hur kan hon springa omkring här och vara gravid hela dagarna? Ja, man skulle bli misstänksam i varje fall. Absolut. Då kom en Herrens ängel med en uppmaning här till honom i en dröm. Fick han klart för sig hur sanningen låg till. Hon har inte alls varit otrogen, kära Josef. Skulle jag ha sagt idag med enklare ord. Skärp det. Hon har inte varit dugg otrogen. Hon har varit trogen både Gud och dig. Så var inte rädd att ta henne till det. Det är heliga ande som har gjort henne gravid. Jaha, hur skulle det gå till? Då skulle jag fråga ändå, halvt svartsjukt eller någonting. Ja, men nu skedde inte det. Men Josef fick en dröm. Och det betyder ju att den här drömmen gjorde att han vek inte bort ifrån denna tjej, Maria. Han gjorde inte det. För tänker trycket på honom i byn Vilka rykten skulle det inte gå? Vilken påfrestning skulle han inte få från alla kompisar, alla som kom, men du kan inte ta till henne. Hon har ju blivit gravid, men sen har varit trolovad och du har inte rört vina. Det krävs någonting extra för att man ska vara kvar där ändå. För allting vittnar ju om något annat. Då var han kvar där. Och sen då kommer en ny dröm. Och då går vi, då stannar vi kvar i Matteus. Vi krånglar inte till det så mycket mer nu. Andra kapitlet, 13 versen. Det här var jag inne på för tidigare, om det här med Herodes och så, hur han betedde sig när Jesus föddes. Så ni visste att Herodes var en sån mordlysten kung som fanns då, som inte tänkte tillåta Jesus att få födas. För han ville inte ha någon konkurrens om någon konungapost. Flykten från Egypten. Och det var Josef denna drömmen gick till. Samma Josef som tidigare här. När de visa männen hade farit, så visade sin herrens ängel i en dröm för Josef och sa. Alltså han visade sig i en dröm igen. Det var i en dröm. Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Alltså man kan verkligen vara trygg hos Gud. Här var det viktigt. Här visste Gud om det finns en konung som sprider mordplaner kring någon. Och då kommer liksom i en dröm får Josef reda på henne. Och då flydde de till Egypten. Så kom aldrig att säga att inte drömmarna betyder någonting. Utan tänk istället så här på vad som sades i Apostlagärningarna 2:17-21 om Joels profetia. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera och era unga män ska se syner. Era gamla män ska ha drömmar. Och så vidare. Det är Gud som har sagt att det ska bli så här. Och bara för att djävulen har lyckats plagiera och hitta någon annat sätt att hantera drömmar på, så behöver inte vi bli så misstänksamma mot det. Så att vi inte vågar ta emot det goda som en dröm faktiskt kan ge. Det har räddat tusentals människor från svält. Det räddade Jesus från att dödas av Herodes. Nu hade inte Herodes klarat av det ändå naturligtvis. Men säg inte att inte drömmar inte betyder någonting. Men det finns sådana som gör så. Det är därför jag pratar om det här. Det finns människor även i kristna kretsar som har blivit så vetenskapligt lagd. Så det man inte kan förstå, det är lögn. Det är nästan så de tänker vissa. Om inte jag kan förstå det, då hjälps det inte. Alltså man litar för helt och hållet på sin hjärna och glömmer bort att den heliga ande har kontakt med Gud, Fadern, som vet precis allt som finns att veta. Så det är bättre att gå och sätta sig i skogen i 10 år än att gå och plugga på ett universitet i 10 år. Det är faktiskt det. Om det är Gud du umgås med ute i skogen. För då får du tillgång till allt som finns att veta. Går du på ett universitet, ja du får väl vad deras lärare kan förmedla i bästa fall. Mer blir det ju inte. Vanligt sunt bondförnuft hos vanliga, enkla, obildade människor tillsammans med den heliga ande. Då blir det vad Herren har tänkt. Och det inkluderar även drömmarna. Jag vet att jag är en av de här personerna som under en period fick användas av Gud att tyda människors drömmar. Och varför slutar jag med det? Ja, idag så vet jag att det var inte för att Gud ville det. Det var för att människor började på att anklaga mig för det. Så hårt så att jag gjorde en uppgörelse med Gud. Det här hade börjat när jag jobbade på alkoholisthem. Och då hade jag haft jättesvårt med det här. Men Gud, jag inom kristna kretsar skulle jag kunna göra det. Men det här är missbrukare. Ända tills att Gud visade det. Ja, men till och med farao fick sin dröm tydd av Guds män. Då gjorde jag det för att hjälpa några loss ifrån. För det missbrukarna inte förstod, det drömde de jättemycket om. Precis det de behövde bli löst ifrån. Så det var liksom ett jättebra hjälpmedel. Och det var så mycket lindrigare för dem när de fick drömma, för de var så själv delaktiga i sin process då, så att det var inte så mycket protester. Men vad folk inte känner till, det var att jag sa ifrån till de allra mesta. För när det här kom ut, då ville ju folk, det var ju som poppis på något vis. Men det har aldrig de som anklagar mig för det hela, de har aldrig fått höra det. Jag sa nej till de allra flesta. Det var bara det jag kände att det Herren ville att det skulle tyda som jag gjorde, ingen annanstans. Sen var det någon grupp här i vart de kom ifrån, och då hade Gud förvarnat mig en gång att idag ska det ringa en person och ska ha en dröm uttydd. Och du ska svara den personen så här: denna dröm är konstruerad. Och mycket riktigt, det ringde en person från en annan del av landet, visserligen. Och ville ha en dröm uttydd. Och förklara den, och jag svarade som jag hade sagt. Eller brukar göra så, jag kan inte tyda ut den själv. Jag måste få ta mig med den och be över den under natten, så får vi se. Men det känns som att det kan vara någonting som jag ska engagera mig i. Så långt sa jag. Sen dagen efter ringde jag upp och så sa jag så här: denna dröm är konstruerad. Och du ska inte göra så här något mer. Och jag kände till personen, jag sa det, men det andra som har övertalat dig till detta, för de vill hitta någonting att anklaga mig för, gå inte i lag med dem. Den här drömmen är konstruerad. Ja, det är sant. Så. Hur kunde du veta det? Ja, det sa Gud åt mig innan du ringde. Men där fick jag nog, helt enkelt. För jag insåg liksom att betjäna folket på ett andligt sätt, trots att man lever i en bygd som Örnsköldsvik som är så andlig och så kristen, kostat väldigt högt pris. Och jag var inte beredd att betala det längre. Jag ville ha några vänner kvar i mitt liv. Jag ville liksom kunna få något leende. För att det var folk hacka så fort de fick chansen. Och det var alltid när det var så här andligt. Inte när det var kötsligt. När jag var fel ute på många sätt, det var man ju också. Ja, då fick man en klapp i ryggen, ungefär. Men när det liksom var så här, och det här gav jag... Det höll på att bli så mycket av det där. Till slut så tänkte jag så här att jag kommer att lockas in i en sån här fälla. Men då sa också Gud så här, alltså, oroa dig inte över det, säger Gud. De som gräver en grop åt andra,